Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mord eller Myt!
Mord eller Myt?
Mord eller Myt? Ja, nej men vi är tillbaka igen, samma gamla rövgäng. Jag heter Rebecka.
Jag heter Linnea.
Jag heter Tor.
Oh. Jag heter Moa.
Oj, vad utan konstfasen.
Ja, nu är det morgonradio.
Usch, vad obehagligt.
Morgonradio, morgonradio, morgonradio. De är alltid så hyper i morgonradio.
Ja, de är alldeles för hypade, ja.
Det är därför jag gillar nattradio. Konstpaus. Så skulle mitt nattprogram heta. Konstpaus i P1.
Så skulle det bara varit en jättelång konstpaus.
Tors konstpaus.
Mm-hmm. Och så skulle jag spela ett smooth jazz.
Ja, det låter underbart. Kör hårt.
Jag har inte lyssnat.
Inte
det känns som ett P1-program. Mm.
Det är klart det är ett P1-program.
Det här eller så här P4.
Ja, det här är ditt så CV anställningsförfrågans projekt. Mord eller myt.
Hej, jag heter Tor Höglund. Jag önskar att få tala lite mera lyssnare mellan klockan 1:30 till 1:30.
Nej, jag hade redan gått
alltså
och strypt.
Jag somnar. Jag hade jättegärna lyssnat på ditt radioprogram för att sova.
Ja.
Så känner jag.
Godnatt.
Nej.
Så är det avslutat.
Jag hade lyssnat på det för att plåga mig själv.
Ja.
Okej. Hur hade du avslutat?
Jag hade bara så här. Och det var Miles Davis. Hoppas ni har det bra där ute. Godnatt.
Men sluta.
Och så är det någon sån. Konstpaus med Tor i P1.
Ja.
Ja.
Så hade det varit.
Så hade det varit. Skulle du ha folk som ringer in också då? Som de har i sådana nattprogram?
Ja.
Gallningar.
Det här som Lasse in. Som är ute och kör lastbil.
Mm. Folk som berättar sjuka saker som har hänt.
Ja. Exakt. Och kanske typ släppa in en som ringer på fyllan och är så ledsen.
Ja.
Nu är det lite roligt längre.
Någon som...
Varför så kommer jag inte in? Ja,
precis, tappat plånboken och
ja.
Hittar inte nycklarna. Och...
så kan jag sammanföra folk.
Ja, precis. Har vi någon Charlotta annan lyssnare i Linköping som kan hjälpa Anneli?
Anneli har tappat sin plånbok. Hon har röda pumps på sig. Det här var Tor Höglund i konstpaus.
I P1.
Godnatt.
Ja, men absolut. Mm. P1, anställ Tor.
Mm, gör det.
Mm.
Tror hade ändå varit din dröm att få ett radioprogram.
Eller hur?
Ja, största drömmen faktiskt.
Ja.
Gud vad roligt.
Underbart ju.
Ja.
Kör hårt.
Kanske.
Skicka in ett CV.
Ja, vad fan.
Vad hade ni haft för radioprogram?
Jag hade ju velat ha ett morgonprogram för alla som är som mig arga hela morgonen. Och så hade jag bara spelat sån här riktig liksom peppmusik och hårdrock och typ skrikit åt folk att ta sig upp ur sängen och klippa sig och skaffa ett jobb.
Ja, men det är bra. Jag är superduper arg på morgonen.
Ja, jag
hade
med.
Lyssnat.
Rasande.
Ja, du är otroligt otrevlig.
Ja, men jag gör verkligen, jag försöker vara trevlig. Men det är någonting som inte är rätt.
Ja, nej.
Det är nog för att du har somnat till Tors konstpaus.
Ja, precis. Nej, men jag hade velat, och så hade jag, då hade jag kunnat tänka mig att liksom folk får då skicka in så här vad de vill att jag ska skälla ut dem om.
Mm. Ranta med Rebecka.
Ranta med Rebecka. Morgon.
Oh
Rebeckas
nice.
Morgonrant.
Det är svinbra i det.
Rebeckas rant.
Det känns ju 100% som ett P3-program, men det är ju upptaget på morgonen redan av morgonpasset. Ja,
men det är ju, jag lyssnar hellre på ranten alltså.
Ja.
Vad hade du haft för radioprogram, Linnea?
Jag hade 100% velat sno hela Between Two Ferns-grejen.
Bara jätte awkward, stelt.
Ja, och så hade jag intervjuat folk med jättetaskiga frågor. Mm. Och så skulle det bara... Fast jag tänker att du hade velat göra det utan att de är med på det.
Taskigt.
Men att jag är sätta bara elak och stel.
Elak och stel. Awkward. Ja, Moa, ditt radioprogram. Mord eller myt.
Nej, jag vet inte. Jag hade ju hellre velat ha liksom en talkshow.
Ja, men gäster alltså, typ.
Ja, men jag vill inte ha på radio, jag vill ha på tv.
Men det här är ju radio. Kanske ett kvällsprogram då. Typ kvälls talkshow liksom.
Jag vet vet inte, en bara babbligt radioprogram.
Middag med
så
Mo.
Mycket kul liksom.
Middag med Mo och så äter ni mat och så kan du intervjua folk medan ni äter mat ihop.
Jag vet inte, jag vill bara babbla och skoja, tramsa.
Mm.
Mm. Mm. Vilken tid hade din varit då, Linnea?
Det hade varit morgonen.
Morgon, typ så här tidig förmiddag.
Åtta.
Mm. Okej, då är din mellan typ 6 och 8.
Ja, visst.
Och din är 8. Och sen mitt på dagen, det är ju, där är det repriser.
Mm. Och din, var, vilken
och din kommer kvällen. Min är ju mellan typ 1:30 till mitt halv natten, fem.
Så tar jag över efter dig då. Efter konstpaus med Tor så är det
vakna för helvete. Raffiga
Rebecka.
Morgonrant med Rebecka. Och sen är det Linnea mellan 2 fikusar. Sen är det Moas tramsprogram. Mm. Med gäster.
Uh-huh.
Ja.
Shit alltså. Om livet hade varit så mysigt så man kunde få lyssna på det.
Jag hade bjudit in massa konstiga gäster och också ställt dem konstiga frågor. Det behöver inte vara frågor som liksom för att sätta dit dem eller så här skämma ut dem, utan bara knäppa frågor, va?
Mm.
Men nu har vi en podd här.
Ja, nu sitter vi här i radio
typ. Och tramsar.
Ja. Just det.
Och larvar oss.
I taskiga.
Ja.
Mm. Vi sänder inte på varken lång eller kort våg.
Vi sänder via RSS-flöde.
Exakt.
Ja, nej men det här var ju, blev ju långt försnack.
Mm. Ja.
Det var ändå lite kul.
Ja.
Ja.
Att höra vad man hade velat jobba med om man inte jobbade inom offentlig sektor.
Exakt. Vad säger ni lyssnare? Vad skulle ni vilja jobba med om ni inte jobbade i offentlig sektor?
Nej, vad skulle ni ha för radioprogram? Ja. Jag bryr mig inte om ni vill jobba som brandmän.
Sen hade jag också velat fråga våra lyssnare. Finns det någonting ni hade velat att vi pratade om i försnack?
Ja.
I podden.
Skicka DM please. På Instagram.
Ja. Det hade varit kul att vilja
obekväma
veta.
Ämnen.
Ja. Ni kanske har frågor att ställa oss som vi ska svara på. Liksom.
Absolut. Mm.
Ställa oss lite mot väggen. Så.
Exakt.
Vi kanske ska ha frågestund någon gång på Insta.
Det skulle vi kunna ha någon gång, ja.
Så vi kan ta upp här.
Ja. Men skicka gärna tips på försnacksämnen till antingen kan man mejla, men det tror jag inte någon vill göra. Men man kan skicka DM på Instagram, där vi heter Mod eller Myt.
Ska vi köra igång?
Perfekt.
Nu kör vi lite.
Veckans fall.
Året är, just det, nej, triggervarning. Omnämnande av sexuellt våld. Så stäng av nu, eller spola eller något, om du inte vill lyssna på det. Året är 2005 och vi befinner oss i Miami. Där hittas en kvinna med långt blont lockigt hår liggandes på mage i det höga gräset typ i närheten av Everglades. Ni vet, Everglades i Florida. Är sån speciell, som en djungel, träskmarks djungel.
Mm.
Ja. Hon hittas av en man som jobbar för ett elbolag som typ, han typ kör förbi. Och så liksom ser han att shit, det ligger någon här i gräset. Och han tror ju då att han har hittat en död kropp. Men till hans stora förvåning så lever hon, men är medvetslös. Han ringer ambulans och hon flyttas med helikopter till sjukhuset där hon får vård. När hon senare vaknar så minns hon väldigt lite av händelsen. Men sjukhuspersonalen som har undersökt henne har redan förstått en hel del saker. Hon har blivit väldigt illa misshandlad, framförallt fått slag mot huvudet. Hon har blivit våldtagen och man hittar spår av sperma. Hon är väldigt rädd och förvirrad och hon talar med bruten engelska, vilket gör det lite svårt för personalen att förstå henne. Den här kvinnan då, hon är 21 år gammal. Jag kommer kalla henne för Isa. Och när hon kommer från Ukraina, tror jag. Jag får klippa bort det, för jag är inte säker. När man förhör Isa så framkommer det att hon jobbar på ett kryssningsfartyg. Men hon har skadat ett finger på jobbet och därför har hon blivit satt i hamn för att liksom läka. Och där har hon då bott i flera månader på ett hotell nära en flygplats. Och hon berättar, Isa berättar då att hon har blivit attackerad på sitt hotellrum på fjärde våningen av 2 eller 3 män. Hon minns inte riktigt. Hon minns bara bitar av så här fruktansvärda saker. Hon berättar att hon har blivit itvingad en stark dryck. Och hon har en minnesbild av att hon har blivit buren över axeln på en av männen. Och hon minns ett trapphus. Och hon minns att hon har blivit våldtagen i baksätet på en bil. Fruktansvärt. Polisen sätter då igång med ett gediget arbete att söka efter ledtrådar. De finkammar den här kvinnans rum på hotellet. De intervjuar personalen. De tar reda på vilka som har bott på hotellet de senaste dagarna. Men de har liksom ingenting särskilt att gå på. Ingen har varken sett eller hört något. Och Isas advokat påbörjar en stämningsansökan mot hotellet. För typ så negligence. Jag vet inte vad man ska säga. Oaktsamhet.
Ja.
Ja.
Försummelse.
Precis, exakt. Hotellet kontaktar då en advokat som ska bestrida detta. Och hotellet tar också in en privatdetektiv som jag kommer kalla för Bertil. De tar in honom för att de vill försöka bevisa att det inte är hotellets personal som har utsatt Isa för det här fruktansvärda. Utan de ska försöka liksom rentvå sig med hjälp av den här privatdetektiven. Grejen är att den här kvinnan Isas minnen av händelsen är så himla splittrade. Först berättar hon att hon har blivit attackerad av en man, sen 3 män. Först bryter de på spanska, sen på rumänska. Och man har inte tillräckligt mycket bevis för att kunna hitta vem som faktiskt är förövaren. Så det här blir ganska snabbt ett krångligt fall. Hotellet har ett rejält säkerhetssystem med kameror, övervakningskameror vid varje utgång. Ett stort stängsel runt hela området. 2 säkerhetsvakter och låsta grindar och dörrar. De är på nätterna i alla fall, är det låst som jag fattar det. Alla dörrar till hotellrummen har ju också sådana nyckelkort. Och det finns ett system som registrerar vilket kort som används var och när. Men de har inte övervakningskameror i korridorerna. För det tycker de är liksom inkränker på den personliga integriteten typ. Så ingen borde kunna ha tagit sig in eller ut utan att vara boende på hotellet och utan att synas på kameran. Polisens utredare som är ansvarig för fallet blir liksom lite bundis om en Bertil. Och Bertil får tillgång till allt material. Så trots att de egentligen så företräder olika personer, för att Bertil företräder ju hotellet och polisen företräder ju offret, Isa. Så trots det så bestämmer de sig för att samarbeta liksom. För att det är ändå ja, det som är bäst med fokus på att lösa brottet. Så Bertil får tillgång till allt material. Och Bertil börjar som varje polis skulle börja med vad man vet exakt. Och man vet att dörren till kvinnans rum, Isas... Varför kallar jag henne kvinnan hela tiden? Man vet att dörren till Isas rum öppnades med ett nyckelkort klockan 03:41. Och sen hittas Isa i det höga gräset på en annan plats tidigt på morgonen. Det finns alltså en lucka på 3-4 timmar där de skulle ha utsatts för den här attacken. Men Isa har inte synts till på övervakningskamerorna. Så hur fan har hon kommit ut?
Men de... Ja, nej, fortsätt.
Man ser Isa på övervakningskamerorna flera gånger innan hon går till sitt rum 03:41. Alltså hon är sjukt uttråkad, för hon har bott där så länge verkligen. Hon går ut och äter middag med en vän. Hon pratar lite med personalen och andra hotellgäster. Sen kommer hon hem, hon går ut igen. Enligt henne själv då, för att gå till en bensinmack och köpa ett telefonkort. För att hon ska kunna ringa sin mamma i Ukraina. Det är där hon är ifrån. Sista gången hon syns på övervakningskameran är när hon går in i hissen i lobbyn. För att åka upp till sitt rum. Där vi vet att hon låser upp dörren med sitt nyckelkort 03:41. Eller, vi vet ju inte att det är hon. Vi vet att någon låser upp dörren till hennes rum med nyckelkortet 03:41. De här övervakningskamerorna har rörelsesensorer. Så de filmar liksom inte hela tiden, kontinuerligt. Och polis, alltså förlåt mig, men det här är lite komiskt. Polisen försöker lura kamerorna. För de ska testa så här, finns det ens en möjlighet att man kan gå förbi och att den inte registrerar den? Så de testar att gå jättelångsamt. De testar att gå jättefort. De testar att gå längs med väggen. Men kamerorna är i toppenskick, så de registrerar allt det här. Och så ser, är det bara någon polis som ser sina kollegor och så kuta förbi.
Det går jättelångsamt och ser väldigt roligt.
Jättekul.
Så då, de vet ju då att förövaren måste ju finnas på kameran på något sätt. Eller det misstänker man i alla fall. Bertil, privatdetektiven, har lite olika teorier. Han tänker att någon kanske kan ha hissat ner den medvetslösa kvinnan Isa från fönstret i hennes rum. Och liksom firat ner henne på något sätt. Men den här teorin lägger han snart ner. För dels så ser man inga tecken på Isas kropp. Att hon varken har blivit kastad ut genom fönstret eller nerfirad med rep. Och Bertil är också tillräckligt smart för att förstå att sexualbrottslingar sällan är så koordinerade att de tänker ut en så detaljerad plan. En annan teori han har är förklädnader.
Mm.
Väldigt så Sherlock Holmes-ish.
Mm-hmm.
Så han, Bertil, studerar noggrant de här filmerna från övervakningskamerorna. Och han hittar ingenting som verkar misstänkt. Han hittar liksom ingen bild som skulle kunna stämma överens med Isa. Däremot så hittar han en man som rör sig i hotellet ungefär samtidigt som Isa gör. När hon är på väg upp till sitt rum 03:41. Det är en man som står i hissen tillsammans med Isa när hon är på väg till rummet. De småpratar och knappt 2 timmar senare, klockan 05:28, syns samma man gå ut från hotellet med en resväska på hjul. Sen kommer han tillbaka till hotellet ungefär en timme senare utan väskan. Och Bertil tittar noga på övervakningsfilmerna. Det finns en liten detalj som övertygar honom om att Isa är i väskan.
Mm.
För när den här mannen kliver ut ur hissen så fastnar liksom väskans hjul i mellanrummet mellan hissen och golvet. Men bara för en sekund. Men när han ser den här mannen liksom rycka lite i väskan så förstår Bertil att den är tung. Så han är övertygad om att han har hittat förövaren. Men det är en sak som stör Bertil. Dels, eller det är 2 saker som stör Bertil. Dels är den här väskan för liten, tycker han. Den ser alldeles för liten ut. Hur ska hon, Isa, ha fått plats där i liksom? Och en annan sak som stör honom är att han har sett alla möjliga människor begå brott genom sin karriär. Men aldrig förr har han sett en man så obrydd och så nonchalant som den här mannen. Att det är liksom ofattbart att man kan våldta och slå någon så mycket att man tror att de är döda för att sen knö ner dem i en väska och åka iväg och dumpa kroppen bara för att en timme senare komma tillbaka till hotellet och le mot personalen. Så Bertil är helt säker på att det här är inte första gången den här förövaren begår ett sånt här brott. Och vid det här läget så har det gått 1 år efter attacken. Och det står ganska så still för polisen. Nu får ni gissa.
Mm.
Oj.
Oj. Ja,
abrupt.
Först trodde jag att det här var det här fallet med hon med den där Cecil Hotel. När det är en kvinna som beter sig konstigt i en hiss.
Elisa Lam.
Ja, ah, exakt. Elisa Lam. Men det är det ju inte. Sen tycker jag också att det påminner om ett fall på den här serien Unsolved Mysteries.
Jag kände att det här är så sjukt. För att, nej, jag vill typ inte säga det, för att det om det är på riktigt så låter jag hemskt, men jag tyckte det här lät så spännande. Jag hade ju velat att det här var någon krimgrej så jag kunde titta på det.
Men just att det är så här, just att det är Miami, så blir jag så här, men då är det ju så här Miami, något avsnitt därifrån.
Jag tänker 2005 att
Bertil också, det var ju då typ den var hypad.
Mm.
Jättesvårt tycker jag.
Mm.
Alltid när det kommer till sexualbrott så, som Thor sa i förra avsnittet, liksom, det här med hur nära eller långt bort det är från en själv.
Mm.
Där känns det inte som att det är lika så här, omöjligt. Otroligt. Alltså, det är inte bara någon styckmördare, psykopat ute i en hydda i skogen. Utan det här är verkligen så här, det finns så många sexualförbrytare som är helt sjuka. Mm. Och liksom i spannet 0-100. Verkligen.
Mm. Nu vet vi ju inte heller om det var han. Och om hon var i väskan eller någonting.
Nej, det vet vi inte.
Det kunde lika gärna vara att hon själv klättrar ut genom fönstret. Och på gatorna i Miami blir liksom misshandlad och våldtagen.
Mm.
Alltså så här, om man ska tänka på hur hon kom ut eller så här.
Mm.
Men ja, jag håller verkligen med dig. Det är alltså...
Ja, men därför, jag har lite svårt att så här, tänka att det är myt därför.
Ja.
Du bara, okej, det är någon snubbe som har våldtagit och misshandlat en kvinna. Det är klart det är sant.
Samtidigt så använder väl eller så, filmer och böcker så här, alltså, för att man ska relatera. Alltså...
Jo, men...
Men alltså den här väskan, jag tycker det verkar lite... antingen så får hon ju plats eller så får hon inte plats. Det borde vara ganska lätt att titta på filmen och lista ut måtten. Och så mäta upp en yta och se om får det plats en kropp av den här sizen i den här väskan.
Fast man kan ju poppa armar och knän och grejer ur led.
Men det syns ju på rapporten om hon har haft poppade...
Gör det verkligen det blandat med allt andra skador också?
Jo, man kan ju hitta en
eller att man tänker att det är udda då. Så här, oj, här är en led som har...
Ja. Men det är ändå 2005 liksom. Jag tänker att...
Man inte kunde poppa leder så lätt då.
Nej, alla har ju gummileder nu. Nej, men jag menar att sen man borde kunna se sånt. Mm.
Ja, alltså man ser så här, oj, den där väskan ser lite för liten ut. Ja, men hur hög är ingången till hissen och vart ligger väskan? Och så kan man ändå uppskatta ett mått och se så här, hon fick absolut inte plats. Eller hon fick förmodligen plats.
Och jag tänker att då, de lär ju också haft den tanken då. Ja, men de kanske har dragit hennes leder, eller dragit dem ur led liksom.
Mm.
Och typ så här, är det ens möjligt?
Mm.
Jag tror att det är sant. Jag tror att det är mord.
Mm.
Hon dog aldrig.
Nej, men jag tror att det är
mord.
Ja, ni får tänka vad mordförsök eller mytförsök.
Mm.
Alltså, hon är ju inte styckad i väskan liksom.
Nej.
Så fall. Men det behöver ju inte, som sagt, inte ens vara väskan som har hennes sätt att komma ut.
Mm. Och man kan ju fira ner någon i en sån en bekväm sele eller någonting som inte ger så mycket spår.
Ja.
Typ en klätt ringsel. Den är ju ganska, den skaver ju ingenstans och ger inga trycksår.
Men det fanns inga bevis liksom på själva hotellet att överfallet hade skett där.
Det förtäljer inte historien.
Nej.
Jag vet inte alltså.
Så propert svar.
Men undrar om det fanns övervakningskameror på utsidan.
Ja, det gjorde det ju.
Då kan man ju se om hon hissade ner sig eller inte.
Ja, men det här är ju liksom om hon har fönstret mot typ kortsidan av byggnaden där det inte är liksom...
Jag tänker att bara ha övervakning vid entrén.
Ja, exakt.
Och så då finns det inte övervakningskameror helt enkelt?
Det vet jag inte. Jag bara tänker att det kan lika gärna vara så att just där finns det inte, för att det är ingen naturlig väg att ta sig in och ut.
Mm. Men,
hon kanske hoppat ner värsta Spider-Man ner längs väggen typ. Jag vet inte.
Jag tror att det är att hon är i väskan nerknödd och att det är sant.
Ja.
Och att jag kommer bli ledsen nu när Rebecka säger.
Så du tror mordförsök?
Tror jag också.
Tor tror också mordförsök.
Jag tror att det är myt.
Mytförsök.
Vi är aldrig tre enade alltså.
Jo, det händer ju ibland. Ja,
väldigt sällan.
Okej. Okay. Så mordförsök säger ni?
Ja.
Ja, det är rätt.
Fy fan.
Det, grejen är så här att den här mannen Bertil, minns ni fallet som också utspelade sig på ett hotell där det var en man som hittades död och ingen kunde förstå hur det hade gått till, och så hade han blivit skjuten genom väggen.
Hej, bunge.
Är det samma hotell?
Nej, men det fallet, det handlar ju om Greg Flanagan. Och då berättade jag ju om en privatdetektiv som hjälpte till att lösa det här fallet.
Är det samma privatdetektiv?
Ken Brannan.
Det är Miamis livslevande Sherlock Holmes. Alltså.
Yep.
Mm. Sjukt.
Så det är alltså Ken Brannan, min idol, som tas in för att lösa det här fallet. Eller för i alla fall... Alltså, grejen är att Ken Brannan blir ju anställd bara för att försöka fria hotellet i den här stämningsansökan. Men Ken Brannan kan inte nöja sig där. Utan han vill ju ta fast
med världen. Han har ett rättspatos.
Rättspatos. Ett rättspatos, absolut, ja.
Vad skönt.
Ja, han är ute och krigar för var och varannan människa som har varit med om hemska saker.
Mm.
Fri.
Va? Nej, förlåt. Fri från från polisens byråkrati.
Precis.
Fri som en fågel. Fri som en fågel.
Den här kvinnan heter Inna Budnytska. Som jag kallade för Isa då. Så jag fortsätter med historien. Mm. Bara där vi slutade. Ken Brennan då, som jag kallade för Bertil, lyckas med hjälp av en poliskollega och månaders arbete hitta den här mannen som syns på övervakningskameran med väskan. Han heter Mike Jones. Vilket ju inte är helt, ett helt ovanligt namn.
Mm.
Så det är fortfarande svårt för Brennan. Men när Ken Brennan då kollar hotellets loggar så ser han att det är en Michael Lee Jones som har checkat in typ en vecka innan attacken och checkat ut dagen efter att attacken har skett. Och det är ju den här mannen Mike Jones som syns på övervakningsfilmen. Han är väldigt stor. Han är en stor man. Så väskan är inte så liten.
Mm.
Det är bara det att han är väldigt stor. Så du var inte fel ute med att de sen kollar på filmen och kan avgöra hur stor väskan är och inser att det kan få plats en kropp där i liksom.
Mm.
Grejen är att den här mannen Mike Jones, alltså Ken Brennan hittar honom eller förstår liksom, lyckas lokalisera honom för att han får tillgång till övervakningsfilmer ifrån en restaurang som ligger i närheten där han ser typ att Mike Jones då träffar en kompis som har på sig en tröja med en företagslogga. Och så lyckas han liksom backtracka. Ja, det är en hel grej. Är man väldigt intresserad av Ken Brennans detektivarbete så kan man ju lyssna på andra poddar om det. Jag ska inte gå in i det för mycket för då går tiden. grejen är så här. Den här mannen Mike Jones har jobbat för ett cateringföretag och har på så sätt kunnat resa runt i USA och begå sexualbrott. Men hans anställning har avslutats på det företaget där han jobbade när han attackerade Inna, Isa. Så Brennan gör en lista över typ alla cateringföretag som Mikes tidigare arbetsplats släppt anställda till och lyckas till slut hitta ett företag som inte vill ge ut sina loggar över anställda. Utan en sån warrant liksom.
Mm.
Så då är Brennan så, yes, vi har hittat det. Och han lyckas få en warrant. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, skitsamma. Han lyckas i alla fall få det. Han får loggan över vilka som är anställda. Han hittar Mike Jones. De anhåller honom. Eller det börjar med att de ska liksom förhöra honom. Så han vet inte om att han är anhållen förrän lite senare. Men i förhör med Mike så tror polisen inte att han är skyldig. Utan de tror att Ken Brennan har hittat fel person. Han är en mycket stor, skrämmande, möjligtvis man. Men han pratar med lugn röst. Han är väldigt vältalig. Han är artig. Han gör inget motstånd alls när polisen vill ta hans DNA. Och då säger polisen liksom till Ken Brennan att så här, det här är nog fel. Vi tror inte att du har hittat en skyldig. Och Ken Brennan bara, jo, jag lovar, det är han. Och han har gjort fler sjuka grejer. Det kommer ni få se.
Mm.
Och Ken Brennan har rätt.
Mm.
För när de kollar hans DNA så upptäcker de att hans DNA även har hittats vid 3 andra våldtäkter. Och med största sannolikhet ännu fler som kanske inte har skett i samma stat. Mm. Eller som kanske inte har rapporterats till polisen.
Det där är så sjukt för övrigt att det inte delas. Att inte polisen har samma system och databas över hela landet.
Det är sjukt, det vet jag.
Det är jättekonstigt.
Det vet jag att vi har pratat om här i podden tidigare.
Jag stör mig på det varje gång. Det är så här,
fattar hur många det som kommer undan bara på grund av den grejen?
Ja, liksom. Precis. Nu ska vi se. Jo, när Mike Jones häktas och förhören fortsätter så nekar han bara lugnt och samlat. Men när polisen frågar honom varför han packade en väska och lämnade sitt hotell bara en timme så säger han att han blev osäker på vilken dag han skulle åka hem. Så då frågar man, vad hade du i väskan? Varpå han svarar, kläder och ett tv-spel. Ja, okej, säger polisen och visar videon där han rycker i väskan när den har fastnat i hissen. Och då säger han, just det, jag hade en massa böcker i den, jag läser väldigt mycket. Så polisen frågar, kan du nämna några titlar som låg i väskan? Men Mike kan inte komma på en enda boktitel.
Mm.
Så polisen är nu väldigt säkra på att de har förövaren. Som dessutom har visat sig vara en serievåldtäktsman. Men DNA och övervakningsfilmerna räcker inte för att bygga ett case.
Va?
Nej.
Men DNA är ju DNA.
Ja, det är sjukt.
Men det är inte tillräckligt för det är USA, du vet. Men man tar kontakt med de här kvinnorna som har rapporterat våldtäkter tidigare liksom. Och en av kvinnorna som Mike har våldtagit 6 år tidigare vittnar, och hon minns allting glasklart. Hon kan redogöra för allting som har hänt henne i detalj liksom. Och hennes beskrivning av brottet och vilken smärta det har orsakat henne slår an någonting hos juryn. Och Mike döms och kommer förmodligen att spendera resten av sitt liv i fängelse.
Men fick jag inte Ina vara med då? Och vittna? Jo, kände hon igen honom?
Hon var,
kom inte ihåg så mycket.
Hennes Nej. Vittnesmål räckte ju liksom inte. Men då hade de ju DNA som kunde knyta. Ja, så. Så att, sen är det också en annan kvinna som också vittnar. Den tredje kvinnan som har blivit utsatt för brott har gått bort.
Mm.
Liksom. Så hon kan ju inte vittna då. Men man liksom framför ändå hennes, för hennes talan liksom ändå.
Mm.
Och juryn är överens och dömer honom. Men han blir inte dömd för attacken mot Inna.
Va?
Som jag förstår det.
Det är ju så jävla konstigt.
Ja, det är verkligen konstigt.
Ja.
Alltså DNA känns ju som det starkaste avbevis. Alltså är DNA på en plats och någon påstår sig...
Nej, men DNA styrker ju att de har knullat, inte att det inte var samtycke.
Exakt.
Ja, ja.
Det är ju det, allt annat i story måste ju... Det måste ju komma fram att samtycke inte fanns på något annat sätt. Det kommer ju inte fram genom DNA.
Nej, precis. Så Mikes försvar är ju att, men hon är sexarbetare och vi låg med samtycke och jag har betalat henne. Ja.
Fucking.
Mm. Ja, galenskap alltså. Galenskap. Jag ska säga mina källor. Jag har läst en artikel i Vanity Fair som är skriven av Mark Bowden. Det var ju Mark Bowden som skrev även om Greg Flanagan, om jag inte minns fel. Den heter The Case of the Vanishing Blonde. Den är väldigt problematisk. Så istället för att läsa den så kan ni bara lyssna på någon av följande poddar. För att Mord mot mord har gjort det här fallet också i avsnitt 114. Och Our True Crime Podcast har gjort det i avsnitt 91.
Mm.
För den här mannen Mike Jones är afroamerikan. Och det, hans ras spelar väldigt stor roll i den här Vanity Fair-artikeln. Och det är väldigt tröttsamt. Han hade säkert gått fri om han var vit alltså.
Jag förstår, eller jag tänker att du sa hans ras, för att det man läser på engelska och
precis. Nej, men,
race,
ja.
Men vi håller inte på med rasbiologi.
Nej, det är väldigt sant.
I den här hans podden.
Etnicitet, vad ska jag säga? Ja. Precis. Det eller det är väldigt så här problematisk beskrivning av förövarens etnicitet.
Mm.
Typ. Inte nödvändigtvis just Mike Jones, men det är väldigt så här tydligt att det spelar roll typ i artikeln. Ja. Den är problematisk i alla fall. Läs inte den.
Cancel Vanity Fair.
Ja.
Eller cancel, vad heter han? Som
Mark Bowden.
Mark Bowden.
Han är så kåt på Ken Brennan alltså.
Mm.
Han beskriver Ken Brennan som verkligen den snyggaste, sexigaste mannen som gör så himla coola grejer. Okay. Och han är jättebra på allting. Och en gång så var han på resa med sina söner och så hjälpte han polisen att ta en skurk som bara sprang förbi.
Åh, Ken!
Ken Brennan är så cool och han är så snygg. Så det är väldigt så.
Fangirl.
Är han det?
Ja. Ken Brennan är ganska snygg. Eller liksom,
kan man få en bild i avsnitt?
Givetvis.
Jag ska googla. Dir.
Givetvis kan ni få en bild på Instagram.
Bra.
Oh, fy fan.
Ja, vidrigt. Nu är han i fängelse och förhoppningsvis
for life.
Dör han där? Ja. Ja, det får vi hoppas.
Mm. Där har vi en renodlad psykopat liksom.
Ja, så går
beräknande.
Sen går
med någon i väskan och bara la la la.
Ja, men också så här, nej, vi tror du har fångat fel snubbe, för den här snubben är trevlig och bla 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 bla. Men
alla skurkar är ju inte
Darth Vader. Skenet bedrar så att säga.
Mm.
Ja, men det är ju
och alla män är ju inte heller psykopater bara för att de våldtar och så heller liksom, utan de är
helt vanliga människor.
Ja, men det är ju det som är att det är inte någon tunnårig gubbe med trenchcoat och mustasch som lurar i busken som våldtar.
Nej, det är en helt vanlig catering.
Det är de vanliga, trevliga, charmiga, härliga.
De flesta våldtäkterna sker ju i hemmet med folk man känner och
i relation
med. Älskar. Liksom.
Ja, visst, exakt. Fruktansvärt.
Fy fan. Mm.
Men jag måste ändå säga att jag är väldigt glad att det var ett mordförsök och inte ett verkligt mord. Liksom.
Verkligen.
Eller renodlat mord.
En av fyra senaste unga flickor. Vill du bara få in det?
En av fyra.
En av fyra.
Mm.
Har utsatts för sexualbrott.
Ja.
Mm. Mm. Gud, hemskt det.
Ja. Men alltså jag blir så arg.
Och nu pratar vi gymnasie ungdomar gjorde som man där på 16 till 18 år.
Fy fasen.
En av fyra. Redan där.
Ja.
Innan man har tagit studenten.
Mm.
Och ändå ska det kräva så jävla mycket att ta fast förövaren. Inte ens DNA räcker till liksom.
Nej.
Men det här var i Sverige.
Ja, jag vet, men
statistiken. Jo. Jag vet inte vad den är i USA.
Nej, men jag menar det krävs ju mycket här med för att kunna få det gå igenom liksom. Man blir ständigt ifrågasatt som offer.
Ja, exakt.
Det är fruktansvärt.
Nej. Bajs är det.
Bajs.
Vi behöver avsluta nu för jag blir för arg.
Jag blir också. Ja. Ska jag googla på kamerorna.
Ja, gör det.
Mm.
Vi kanske skulle göra någon slags jag funderar på om vi skulle göra någon slags insamling till typ så kvinna till kvinna eller någon kvinnojourerna eller någonting. Vi kanske skulle dela någon slags
vi gör det när vi har lite fler lyssnare så att vi får in ännu mer pengar.
Ja. Mm.
Så tipsa vidare om podden om inte annat av den anledningen.
Precis.
Och följ oss på typ Insta för det är ju förmodligen där det kommer skrivas ut hur man kan skänka pengar.
Ja.
Mm.
Vi kanske lägger en liten blänkare om, eller en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm, kan
god idé.
Ja. Ja, nej
tack
men,
för den här veckan.
Tack för det här hemska.
Fuck you, Rebecca.
Ja, jag vet.
Fan,
som vanligt. Det är historier som måste berättas.
Nej, tycker om dig. Men tycker inte om våldtäkt.
Nej, det är ju inte jag heller. Nej. Fuck Mike Jones. Tack så mycket, Ken Brennan.
Missa nu inte Rebecca Rantar. Och
Konstpaus med Thor.
Konstpaus med Thor.
Och Linnea mellan två fikusen.
Och Moa.
Och Moas middag med Moa.
Exakt.
Moas middag med Moa.
Så ledsamt.
Det är jag som äter med mig själv.
Du intervjuar dig själv. Så här, spelar in två stycken snuttar och klipper ihop. Ja, gör det. YouTube-serie kommer snart.
Ja.
I en dator nära dig.
Moas mysiga mos. Okej. Okay.
Puss och kram.
Hejdå.
Love you, bye.
Bye.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.